Då ska vi fortsätta vår genomgång. Och det femte sändebrevet, det som avsänds till församlingen i Thyatira, lyder enligt följande i Jesu namn. Skriv till församlingens ängel i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senare gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken, och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, så som jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Thyatira var en stad som framförallt var känt för sitt purpurtyg. Purpurkrämerskan Lydia var härifrån. Henne möter vi ju i Apostlagärningarna 16. Staden låg ett stycke in i landet, ungefär 10 mil från kusten, drygt 3 mil sydöst från Pergamus. Det är tydligt att sändebreven följer den ordning som en brevbärare hade att färdas från den ena staden till den andra. Det mest framträdande draget i Thyatiras liv var förmodligen de många hantverksskråna. Antagligen tillhörde många av stadens kristna dessa skrån. Och det medförde naturligtvis speciella frestelser. Då och då deltog skråmedlemmarna i gemensamma måltider som hade offerkaraktär och dessutom ofta slutade med utsvävningar. Därför blev frågan om de kristna kunde ta del i sådana skråfester brännande. Och det kan utgöra bakgrunden till brevet till Thyatira. När och hur kristendomen kom till den här staden, det vet vi inte. Staden blev i alla fall senare, under andra århundradet efter Kristus, ett huvudsäte för det montanistiska svärmeriet. Idag heter staden Akisar och har en befolkningsmängd på ungefär 60 000 invånare. För den här församlingen presenterar sig Jesus som Guds son. Det är enda gången den benämningen förekommer i Uppenbarelseboken. Och här finns tydliga anspelningar på Saltaren 2, som också citeras i vers 26 och 27. Det är Psaltaren 2, vers 7-12 som det anspelas på. I Psaltaren 2 framstår sonen som den store härskaren och domaren över alla folk. Och det här vill han påminna församlingen i Thyatira om, vilket också understryks av följande drag hos Jesus, att han har ögon som eldslågor och fötter som liknar skinande malm. Därför att eldslågan som utgår från Jesu blick, den genomlyser, renar och förbränner. Ingenting som inte tål denna heliga eldslåga kan döljas eller bestå. Så den här eldslågan, den är också ett tecken på Jesu sanna gudom. För i Psaltaren 80, vers 15-17 heter det: Gud Sebaot, vänd åter, blicka ner från himlen, se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat, den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd och nerhuggen, inför din förebrående blick går de under. Så kan vi tänka på Hebreerbrevet 12:29 också: ty vår Gud är en förtärande eld. Fötterna som liknar skinande malm säger ungefär samma sak. Jesus går fram med väldig tyngd, och allt mänskligt, syndigt och ofullkomligt, det som är av trä, hö och halm, förbränns. Jesus presenterar sig alltså huvudsakligen som domaren och härskaren i det här brevet. Och det passar bra till budskapet. Vi behöver alla höra detta, att Jesus är på detta sätt, så att vi inte gör oss någon avgudabild, någon falsk bild av Jesus. För han är både frälsaren och domaren också idag. Jag känner dina gärningar, säger Jesus. Och i det följande omdömet följer så en stegring i förhållande till Pergamus, både vad det gäller beröm och klander. Både Pergamus och Thyatira tillhörde de här församlingarna som både fick beröm och klander. Både berömmet och klandret var alltså starkare i Thyatira än i Pergamus. Tro, kärlek, tjänst, tålamod och gärningar fanns det gott om i Thyatira. Och de senare gärningarna var dessutom fler än de första. Det är alltså frågan om en växt i arbetet. En lång och god lista. De hade inte heller övergivit den första kärleken, så som man hade gjort i Efesos. De hade alltså inte blivit ljumma. Här fanns både den inre värmen och den yttre verksamheten i en god harmoni. Vi brister ofta på en av punkterna. Den som är väldigt ivrig och utåtriktad i verksamheten har lätt för att bli ytlig och svagare i sitt eget förhållande till frälsaren. Just så som hade inträffat med församlingsföreståndaren i Efesos. Och det kan hända att den som söker att fördjupas och mogna i det personliga förhållandet till frälsaren gör det på fel sätt, så att de blir försumliga i det utåtriktade arbetet, som eremiter, pelarhelgon och munkar. Så ska det inte heller vara. Vi kan här tänka på Marta och Maria. Marta fick kritik för sin verksamhetsiver. Maria fick däremot beröm för att hon hade utvalt den goda delen, det enda nödvändiga. Senare tjänade hon också Jesus genom att smörja honom med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Maria både lät sig undervisas av Jesus, satt vid hans fötter och tjänade honom. I Thyatira försummade man varken det yttre eller det inre. Mitt under den ivriga verksamheten hade man också behållit kärleken. Det är sannoliken ett mycket gott omdöme Herren fäller om församlingen i Thyatira och dess föreståndare. Här är alltså en stegring i förhållande till Pergamus när det gäller vad Herren ger erkännande för. Men det har jag emot dig, säger sen Jesus. Thyatira var den verksamma församlingen och man fick beröm för detta. Men tyvärr gäller den här stegringen som vi talade om också vad Herren måste gå till rätta med. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Det ligger alltså på en församlingsföreståndares ansvar inför Herren att göra upp med det orätta i församlingen. En herde kan inte låta vargar och andra fiender till fåren komma in och riva jorden. Vem var då denna Isabel? Hon var säkert en person som hade speciella ledaregenskaper. Namnet som hon bar är detsamma som på drottning Isabel i Israel och kan därför vara använt figurativt, att hon liksom får det här namnet därför att hon liknar henne. Drottning Isabel var en driftig kvinna som ofta styrde hela riket trots att det var hennes man Ahab som var regent. Hon var av hednisk ett och förförde Israel till att dyrka Baal. Hon var profeten Elias främsta motståndare och därmed också motståndare till Herren. Men i människors ögon så var nog drottning Isabel en god och duglig drottning. Isabel i Thyatira var profetissa, eller rättare sagt sa hon sig vara det. Hon menade alltså själv att hon hade särskilda gåvor från Herren. Hon uppfattade säkert också som en kunnig och ivrig kristen. Hon fick också stort inflytande genom att hon till och med undervisade i församlingen. Och här används samma ord för undervisa som i första Timoteusbrevet 2:12, där Paulus skriver i sina gudstjänstföreskrifter: jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till huvud över mannen. Men i Thyatira tillät man det alltså. Kanske resonerade man ungefär så här: Isabel har ju sådana särskilda gåvor och kan verkligen gripa folk med sin framställning. Och dessutom säger ju hon att hon känner sig kallad till att undervisa. Och i församlingens omgivning fanns det dessutom gott om prästinnor och kvinnliga ledare i många icke-kristna religioner och sekter vid den här tiden. Kanske tänkte man att man kunde nå fler människor om man anpassade sig till den kringliggande religiösa miljön och hade en kvinna som undervisade. Men på den här punkten går alltså Jesus och apostlarna aktivt emot något som räknades för en självklarhet i den omgivande antikens religioner och sekter. Det finns inte ett enda exempel i Nya testamentet på att en kvinna haft uppdrag som församlingsföreståndare, herde eller lärare. Den enda kvinna som omnämns i en liknande funktion är Isabel, och Herren berömmer det inte. Isabel förledde Jesu tjänare att bedriva otukt och äta avguda offer. Det handlade alltså om brott emot första och sjätte budet, precis som i Pergamus. Och vi ser att hon till och med hade utformat en egen lära, vers 24. Antagligen lärde hon att det gick bra att i kristendomens namn praktisera frihet på det sexuella området. Ungefär som stora delar av kristenheten idag vill flytta eller redan har flyttat det sjätte budets gränser. Synen på samboförhållanden, homosexualitet och alla former av sexuella aktiviteter har förändrats mycket snabbt i Svenska kyrkan och i de flesta frikyrkor. Vi möter förnekanden av de klaraste sanningar i Guds ord. Liksom vi också möter avgudadyrkan, brott emot det första budet, i form av feministiska Sofiamässor som har införts på olika håll i Sverige, där man tillber Sofia. Här skiljer sig Thyatira mycket från Efesos. I Efesos kunde man verkligen skilja på rätt och orätt, och man gjorde det också. Men föreståndaren i Thyatira gjorde det inte. Han lät nikolaiternas lära florera. Och inte bara florera, de hade till och med en egen ledare, en egen drivande kraft i Isabel. Och här ser vi alltså stegringen i förhållande till Pergamus. I Pergamus var det bara några som höll sig till denna lära, medan det tydligen var organiserat i Thyatira. Föreståndaren lät det fortsätta. Han var varm, god och medgörlig, men saknade förmågan att gripa in och stoppa det som var orätt. Och det var just detta som Herren hade emot honom. Hans fördragsamhet, hans medgörlighet. I vers 21 så ser vi att Isabel redan hade blivit varnad tidigare. Och kanske hade det skett genom Johannes personligen. Hur som helst visar det här att Herren inte fäller förhastade domar. Han är långmodig och vill allas frälsning. I vers 22-23 ser vi att Isabels tidsfrist i alla fall hade löpt ut. Nu skulle hon få sitt straff. För hon var ju huvudansvarig. Herren ska förvandla hennes vällustläger, sängen där hon bedrivit sin otukt, till ett sjukläger. Och domen ska också drabba hennes barn. Herren ska dräpa dem. De här barnen som ska dödas, det var väl frukten av de syndiga förbindelserna. Vi kan ju tänka på vad som hände med kung Davids och Batsebas son som avlades i otukt, som dog som nyfödd. Barnen behöver i och för sig inte vara hennes biologiska barn som hon fött i hor, utan kan också syfta på dem som var hennes efterföljare i tro och lära. Även de andra ska drabbas av bedrövelse om de inte omvänder sig. Nu har de blivit varnade. Att Herren lägger Isabel på sjukbädden skulle kunna vara ytterligare en sista kanske maning till omvändelse för henne. Men det uttrycks också klart att syftet med detta, det är att kalla dem som fastnat i hennes garn till omvändelse. Annars ska också de komma i stor nöd. Och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, säger Jesus. Herrens varningar och straffdomar gäller alltså alla församlingar. Det ska bli känt för hela kristenheten att Jesus är den som genomskådar och prövar våra mest dolda skrymslen, såväl tankar. I Bibeln är ju hjärtat säte för tankar. Som känslor, för njurar och andra organ i magen är sätet för känslor. Varje kristen ska tänka på hur Herren presenterar sig i det här brevet. Nu ska eldslågan bränna bort det som var fel och orätt inför Herrens ögon. Det hade blivit mindre smärtsamt det här om församlingsföreståndaren hade gripit in och rensat bort det här i tid. Men till er andra i Thyatira som inte känner Satans djupheter, står det. Det betyder alltså att det fanns de i församlingen som inte hade blivit besmittade av Isabel. Och till dem tog det ju församlingsföreståndaren höra. För han får inte uppmaningen att omvända sig från hennes lära. Utan han får uppmaningen att omvända sig från att inte ha drivit ut hennes lära ur församlingen. De här andra känner inte Satans djupheter, säger Jesus. Vad innebär det? Satans djupheter, det var någonting som förekom som begrepp i den dåtida gnosticismen. Det fanns de gnostiker, religiösa specialister ibland dem, som sa sig känna alla djupheter, alla hemligheter, även Satans. Och det finns exempel på att man menade sig kunna övervinna Satans makt genom att själv stiga ner i hans djupheter, och särskilt då på det sexuella området. Anden ansågs helt fri från kroppen och kunde inte bli besmittad av kroppens gärningar. Men hur förvänt det här tankesättet är, det framgår av 1 Korinthierbrevet 6, där Paulus säger att den som förenar sig med en sköka blir ett kött med skökan. Det här sättet att tänka är också, som en utläggare påpekar, det slags kunskap som djävulen erbjöd de första människorna såsom vägen till gudomlig insikt och frihet. Att lära känna det onda genom att själv utöva det. Ja, så säger Jesus: håll fast vid det ni har. Det var alltså inget nytt de icke avfallna uppmanades att göra, de som inte kände Satans djupheter. De hade Kristus och sitt allt i honom. De fick nu befallningen att behålla det här tills Jesus kommer och stå emot frestelserna och farorna. Nyckeln till seger är alltså att förbli vid Kristus och vid allt hans ord. Jesus säger enligt folkbibelns översättning att den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet ska få makt över folken. Frågan är ändå om det här verkligen är en så bra översättning. Även om det låter evangeliskt att ständigt tänka på och hålla för sant det som Jesus en gång har gjort. I en äldre bibelöversättning, normalupplagan, så finns en mer ordagrann översättning. In till änden gör mina verk. Men ännu bättre kanske hade varit in till änden håller eller iaktta mina verk. Eftersom det här är samma verb, terrain, som används i missionsbefallningen. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. De ska alltså göra Jesu gärningar, hålla hans bud. Det här är inte fråga om laggärningar, utan om de goda gärningar som är andens frukt. Upphör andens frukt, så är det ett tecken på att livet har upphört. Att göra Jesu gärningar står här i kontrast till att göra hennes gärningar, Isabels gärningar, som nämns i vers 22. Även om folkbibelns översättning håller fast vid mina gärningar, nog inte fångar innebörden så bra, så är det naturligtvis en allmän andlig sanning att det är en nödvändighet för en kristen att alltid göra det. Men om vi sammanställer folkbibelns översättning med den mer bokstavliga översättningen, så får vi fram ett gott budskap. Endast när vi håller fast vid Jesu gärningar, det fullbordade frälsningsverket, kan vi också göra hans vilja. Den som förblir i honom bär frukt och segrar. Allra sist, helt kort, löftet till den som segrar. Det är ett löfte om makt och om en ljus framtid. Jesus säger, den som segrar, honom ska jag ge makt över folken, och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. De här orden är alltså hämtade från Psaltaren 2, vers 8-9, där Jesu makt beskrivs på det sättet. Den som håller fast vid Jesus ska alltså få del i hans seger. Den makt Jesus fått av sin fader ska hans trogna också bli delaktiga i. Petrus skriver ju att vi kristna, vi är ett konungsligt prästadöme, ett Guds heliga folk. Och så slutligen säger Jesus, jag ska ge honom morgonstjärnan. Morgonstjärnan bebådar att natten är slut och att dagen har kommit. Det här vittnar om Jesus själv och hans återkomst i härlighet. I Uppenbarelseboken 22:17 säger han, jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Segern kommer genom att ta emot Jesu tillrättavisningar och uppmuntran. Amen. Herre, vi ber att du inskriver de heliga orden i våra hjärtan. Och att du som är den gode herden leder oss på den smala vägen till himmelen. Och om någon av oss är på väg bort ifrån himmelen, att vi har lockats bort av djävulen eller världen eller vårt eget syndfulla kött, att du ville gå till rätta med oss, visa klart på de följder detta får, både i det här livet men framförallt i evigheten, den andra döden i helvetet, och så genom evangeliet föra oss tillbaka på den smala vägen och leda oss ända hem till dig, där vi får skåda dig ansikte mot ansikte. Jag vill be om detta i ditt eget frälsarnamn. Amen.